Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Alla Aldin Mohammed låter då behandla de mongoliska sändebuden ytterst förödmjukande och avrätta en av männen. Och nu har vi nått till en nivå i förolämpningshierarkin här som gör att Genghis Khan måste agera för att inte förlora ansiktet där hemma. Okej, det är inte det här jag vill kriga mot. Jag vill ta Kina, men så här gör man inte mot mig, min familj och mitt imperium. Vi avbryter det här Kina-projektet. Det ligger kvar. Nu tar vi alla våra arméer, vänder oss västerut, tågar genom halva Asien och låter shahen av Khwarezm få betalt för gammal ost. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Och välkomna till
Katarina Harrison Lindberg, Dicks kära hustru och också historiker och författare.
Och nu ska du få citera.
Nu ska jag citera ur ett verk som heter Mongolernas hemliga historia. Och jag har aldrig läst mongoliska.
Så alla fanns nu... inte på din skola som
tillval. Nej, det fanns inte på min skola i Oskarshamn, så att jag har inte gjort det. Så att alla ni som har gjort det, eller vet att jag nu bär falska lånta fjädrar här och försöker påstå att jag vet att saker och ting uttalas utan att jag vet det, ni får jättegärna höra av er och säga, hörru du, så där heter det inte alls. Så bättrar vi oss och tar till oss det. Men, here we go. Genghis Khan föddes med ett öde som utstakats av himlen ovanför oss. Han var en ättling till Börte Kino, vars namn betyder gråvit varg, och Kuai Maral, vargens maka, vars namn betyder vacker hjort, som korsade sjön och bosatte sig vid floden Onon vid Burkan Khaldun, där Batashikan föddes till dem. Med de här orden, det är väldigt poetiska ord tycker jag. Jag tycker det är vackert.
Det är det verkligen.
Så inleds den mongoliska litteraturens historia, bara det, och berättelsen om världens största erövrare, så som ja, den uppfattades och omhuldades av hans egen familj under decennierna efter hans död. Och det här verket som vi läser ur här nu då, det heter då Mongolernas hemliga historia. Och det skrevs vid Genghis Khans eget hov. Nu läste jag ju Genghis Khan, Dick.
Ja, Storkan alltså.
Storkan, men vi kallar honom Genghis Khan. Vad är
det är en förkortning. Khan är alltså härskare som turkiska och mongoliska folk använder. Genghis var mer än det. Han enade stammar och blev Khan, härskare över alla khanernas khan.
Så vi borde egentligen kalla honom Khan?
Ja, egentligen. Men det gör vi ju inte, för vi rationaliserar oss av historisk tradition av uttal och det är inte alltid korrekt.
Mm. Oavsett vad han hette, så och jag menar, det här är trots allt en man som han föddes i en, för vårt sätt att se härifrån, vårt perspektiv ska jag säga, i en riktig avkrok i nordöstra Asien som väl, ja, har du varit där?
Jag har varit i Mongoliet men inte på Genghis Khans födelseplats. Jag har varit i Ulaanbaatar och Terelj och gått runt och fotvandrat lite. Men det är inte så lätt att ta sig till Onon-flodens avkroka, och det var det inte då heller. Gobiöknan och annat låg i vägen. Det är inte den plats man tänker på som här föds en världserövare som skapar ett gigantiskt imperium. Men det var precis det som skedde.
Ja, och ja, för det här är verkligen en av världshistoriens mest skräckenjagande individer faktiskt. Han kunde få fienden att tappa koncepterna och fly.
Mm. Och han är fast rotad på den här erövrarplattformen. Det är ganska trångt om saligheten.
Det, ja, det är han och Alexander den Store och Julius Caesar och Attila och Napoleon kanske. Och den här snubben, Dick, du har naturligtvis skrivit en bok om honom.
Ja, det har jag. Den heter Genghis Khan. Och det är nästan, jag var fascinerad av det här redan när jag var liten. Jag läste mongolhistorier och jag ville åka dit själv, och det har jag också gjort. Och jag var fascinerad av de här gigantiska områdena, de geografiska territorierna som de här killarna, för det här är män till häst, erövrar på så här kort tid. Det är en stor världsomvälvande dramatik i det. Och dessutom så ger det signaler. Jag ville veta vad som låg bakom signalerna. Jag menar, säg Genghis Khan, så ser du grejer. Du ser en grym mongolhövding i spetsen för arméer och beridna steppkrigare, beslutna att lägga städer i aska och riken i ruiner. Det finns en stark mental projektion. Här är det vildsinta barbariets personifikation. Och det fascinerar mig. Då vill jag gärna tränga bakom. Och sen vet jag dessutom att egentligen så är det här åtskilda frågetecken. Vi har ingen aning om hur Genghis Khan såg ut.
Han är inte avporträtterad någonstans.
Jo, det är han långt efter sin död av idealiserande porträtt. De ser helt olika ut beroende på var någonstans i världen man gör det här. I Yuan-dynastins Kina, som kontrolleras av hans ättlingar, där har man en fast mall för hur gamla mäktiga härskare ska se ut. Där avbildas han alltid som en äldre vis man vars ögon skådar ut mot oändligheten, utan tillstymmelse till ondska och girighet. Slår du upp honom i en uppslagsbok så är det ofta den bilden som du får.
Men den är inte samtida.
Nej, det är 100-150 år senare. Tittar du på persisk miniatyrmåleri, perserna, de fick jätteproblem med honom. Men de respekterade att det var en stor världserövare, så han dyker upp i deras historieböcker. Då framställs han som en traditionell turk sultan, tronande i ett främre orientaliskt hov, som en persisk sultan eller kung och så vidare. Då. Inte ett uns av den här gamle vise mannen, utan det är en krigshärskare, en av många. Tittade på europeiska konstnärer, då är det snarast alltså tävling i att avbilda mest vildsinta mot galning och krigsförbrytare. Kollar du sen på tv-serier och filmer, då ska han vara en dådkraftig, häftig westernhjälte. Och naturligtvis har han spelats av John Wayne på film.
Det låter som ett självklart val av skådespelare.
Ja visst, det är sken av att ha plockats upp från vilda västerns saloner för att göra Centralasien osäkert. Dessutom vet vi inte vad hans namn betyder. Han hette inte Genghis Khan, han hette Temujin. Det var hans riktiga namn.
Temujin.
Temujin heter han. Sen så byter han till Genghis. Det är alltså hans eget
val. Han väljer det själv.
Precis. Och det har han ju säkert gjort av ett syfte. Men ingen har lyckats klura ut vad Genghis betyder.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men vad vet vi då, du som har skrivit?
Ja, vi kan börja med att försöka ta reda på när han dyker upp. Ja. Och det vet vi inte heller.
Och det vet vi inte
Nej,
heller.
Men det finns, slår man upp på honom så är det olika tidpunkter. Någonstans mellan 1155 och 1167. Det är oftast då det cirka 1162. Och då är det alltså för att man har tagit årtalet mitt emellan.
Det är ett jämnt och bra tal.
Ja, exakt. Och det här är ju inget unikt för Djingis Khan. Vi vet inte när Heliga Birgitta föddes heller. Alltså det, födelsetal var inte viktiga.
När folk föddes var inte lika viktigt som när folk dog.
Exakt. Däremot vet vi att han hade en tuff barndom.
Ja.
Ja, en svår och tuff ungdomstid. Hans pappa som heter Jösugej, han blir troligen förgiftad av tatarer. Och då får ju sonen problem. Det är ju inte helt lätt att överleva som en liten pojke.
Nej, precis. För att hans pappa dog medan han var ganska ung. Mm. Alltså fortfarande ett litet barn. Förgiftat. Så ett mord på hans far. Som ju också var en hövding. Alltså en viktig
person. Då talar vi om Kamag-mongolerna. Ja. En av många små grupperingar.
Och det beskrivs då som att hans pappa, Jösugej, hade mött de här tatarerna på en resa och de åt väl en måltid tillsammans, och ett par dagar senare så blev han sjuk och dog. Och hans änka som hette Hoylun och familjen blev utsatta då. De hade ju inte det här manliga överhuvudet längre. Och det blev bråk mellan syskonen och fientliga. Det slutade med att de började döda varandra.
Ja, han har en äldre halvbror som heter Bekter. Och han har en bror som heter Kassar. Och de kan inte hålla sam. Så Temujin och Kassar slår helt enkelt ihjäl sin brorsa.
Det hade faktiskt kunnat vara 1100-talets Sverige detta.
Ja, likheterna finns där. Men alltså, det här är alltså en osäker tillvaro. Ingenting är skvallrar om att det här kommer att byggas ett stort imperium. Hade man gjort en prognos här så hade man sagt att han har kanske max 3 år kvar att leva. Alla fiender med alla och pappa är borta. Tonårstiden, Timotins vilda tonår, det är strider, fångenskap, flykt, kringströvande liv på stäpperna. Ett tag är han själv tillfångatagen och sitter inspärrad i en bur men lyckas fly till säkerheten i vildmarken. Han tycks dock ha kunnat räkna med att hans pappas gamla nätverk av släktingar och vänner fanns där som en resurs om man bara överlevde de jobbigaste tonåren. Han gifte sig med Börte, som är en dotter till en stamhövding i närheten, omkring 1177. Och det är ett gammalt avtalat äktenskap. Det hade hans pappa avtalat om redan när han var liten. Så där fullföljes. Men alltså där tycks han ha fått en stabilitet. De tycks ha tyckt om varandra väldigt mycket. Börte förblir hans officiella fru livet ut. Och endast hennes söner tillerkänns arvsrätt. Och i och med att han stadgar sig där och får en svärfar som kan hjälpa honom, så får han någon sorts position att börja bygga upp ett större välde. Och därefter så går det stegvis uppåt, uppåt, uppåt. Till en början i själva Mongoliet, för han måste ändå skaffa sig någon sorts större position. Men nu är det slut på de här jobbiga åren. Nu kan han börja bygga.
Och som jag förstår det så ingår han allianser för att få stabilitet i...
Ja. Han har en allierad som heter Togrul Khan, och det är den mäktigaste mongolhövdingen, Keraitarnas stam. Och han ser tydligen Temujin som en framtidsman, en grabb av det rätta mongolvirket. Honom ska vi ha, han kan bli någonting. Mm.
Och förutom den här Togrul Khan då, så hade han en väldigt nära vän, alltså en som han kallar, alltså en blodsbror. De har ingått en pakt helt enkelt att de ska vara bröder, och han heter Jamuka, som han har känt sedan han var ganska ung. Och de här tre personerna, de tillsammans blir en väldigt stark och drivande kraft i det här centralasiatiska maktspelet på 1180 och 1190-talet.
Ja, det är viktigt att komma ihåg att det här är ju decennier. Och under de här decennierna så är blivande Djingis Khan fortfarande ganska liten maktspelare inom ramen för dagens Mongoliet. Inte någon som kineser och perser bryr sig om och har koll på.
Men det blir slitningar här, vad jag förstår.
Ja, i takt med att de här lyckas, det bygger upp ett allt starkare litet steppimperium, så inträffade slitningar. Vem ska bestämma? Jamuka, Togrul, Temujin, vi oense om allt möjligt. Ofta sådana här skitgrejer som: du snodde min häst, häststöld är allvarligt i Mongoliet. Det är frågan, vem ska bestämma över det här maktområdet som vi alla tre har tagit? Och det slutar med att Jamukha och Temujin, som alltså har blandat blodsbröder, går skilda vägar. De vill inte döda varandra, men de kan inte samarbeta. Temujin låter sig utropas till khan, alltså härskare, av hövdingar som väljer att stödja honom. Andra steppkrigare som känner sig hotade av Temujin, som är lite för mäktig nu, ja, de ställer sig till Jamukha istället. I slutändan så fungerar inte det här, utan det blir inbördeskrig mellan dem. Och Temujin visar sig vara gjord av det starkaste virket av alla. Han är helt enkelt bättre på det här steppkriget.
Han verkar ha varit skicklig så tillvida att han hade väldigt, alltså han hade någon sorts plan för vad han höll på med. Inte bara det att han skulle lägga under sig ett område och
stjäla hästar.
Han hade en plan och det, liksom, det byggdes in i de här krigen och expeditionerna som han gjorde. Bland annat så var det så att dels när han sökte stöd för ett planerat fälttåg så fick han med sig folk, för han lovade rika plundringsbyten. Det kanske inte är så märkligt. Men när han väl hade tagit ett område så visade han en ganska framsynt politik i förhållande till de som hade blivit erövrade, alltså förlorarna. Ofta var det så att de här som hade förlorat, de kunde ju dödas av den som hade tagit dem eller, så här, eller förnedras eller sådär. Men det var inte det som
Temujin
han var ute efter, utan han var ute efter att de skulle bli en del av hans system. Så han behandlade dem inte brutalt och liksom utan han försökte få över dem på sin sida istället. Och så att på det viset så växte ju hans anhängarskara. Och hela klanen blev mycket större och starkare och stabilare.
Och det är klart, då blir han till slut för farlig för sina gamla allierade. Slitningar växer. Du har den här Togrul Khan.
Ja, till slut så tycker väl han också att det var värst vad det går bra för den här ynglingen.
Lite väl bra när vänder sig mot mig. Är det kanske inte lika bra att vi avslutar det här samarbetet medan jag fortfarande har en chans att vinna? Slitningarna växer, Togrul blir rädd för honom. Och i den maktkamp som då utbryter så besegrar Temujin samtliga medtävlare. Jamukha försvinner, Togrul försvinner, de stupar, mördas eller avrättas. Så att han till slut år 1206, efter de här decenniernas krig inne i Lilla Mongoliet, står som ensam härskare på steppen. Då har han alltså betat av alla de här stammarna, merkiter, naimaner, karaiter, tatarer och alla andra, som normalt, om de besegrar varandra, försöker ta koll på varandra. Han integrerar dem istället och gör dem här till mongoler allesammans. Mongol dessförinnan, det var hans egen lilla stam. Nu blir det en samlingsbeteckning för alla de här sinsemellan olika stammarna. Han samlar alla de här hövdingarna och klanledarna till en kurultai, stormöte vid Onon-floden, och får dem att erkänna honom som deras gemensamma överherre med enorm respekt. Han blir Kakan, alltså kanernas kan över Ik-Mongol-Uls, det stora mongoliska riket. Och det är då, först då, 1206, som man börjar använda ordet Genghis. Och då har han gjort något, inte den första som har skapat ett steppimperium, men han har gjort det med någon sorts ny etnisk etikett. Vi är mongoler. Och nu har han skapat det. Och där menar man i Mongoliet idag. Nu är deras stat färdig. Det här är hans bestående gärning. Han har skapat Mongoliet.
Men hittills så har det här bara varit en massa inbördesstrider på den här steppen. Och han har vunnit. Och det är ju för sig, det är ju storartat. Men
tuffaste steppkrigaren av många steppkrigare.
Ja, han är den tuffaste av de tuffa på steppen. Men han slutar inte där.
Nej, hade han slutat där så hade han varit känd som Mongoliets skapare och jättekänd i hela Mongoliet, men inte i övriga världen. 1206, när han får den här titeln och den här positionen, det är en vattendelare i hela Asiens historia. Från och med nu så har de här tidigare splittrade och inbördes stridande steppfolken blivit enade under gemensam ledning. Men Genghis Khan har bara gått på ruta ett. Han är fullt medveten om de fördelar alla hans steppkrigare har gentemot de här rika, feta, jordbrukande grannfolkens försvarsstyrkor. Om vi steppnomader bara kan koordinera våra styrkor så kommer vi att vinna om vi angriper våra rika grannar. och de har gott om rika grannar. Från öster till väster så ser vi det jurtjenska Jin-imperiet i norra Kina, alltså huvudstaden ligger vid Beijing, Peking. Du har Tangut-riket, Xixia, som är kinesiskt-tibetanskt, kontrollerar en bra bit av Sidenvägen. Du har uigurernas rika land, kontrollerar också många viktiga karavanstäder. Och så har du långt bort i väster ett rike som heter Karakitan, stort centralasiatiskt imperium som sträcker sig alltså djupt in i dagens mot Kazakstan. Här har vi ett pärlband av starka imperier, bofasta människor, jordbrukare, handelsmän, stora karavanleder, stora rikedomar. Och de ligger där och bara väntar på att bli plockade av stora, starka nomadiska styrkor. Här har vi expansionsmöjligheter för oss alla, förklarar Genghis Khan. Det här är vår framtid. Det är vår mission. Nu kan vi gemensamma attackera de här. Och det är sen vad som sker. Och vad som sen sker är att han tar successivt kontroll över alla dessa riken. Erövrar dem med diplomati, blixtfälttåg eller långa utsträckta belägringskrig. Det enda av dessa riken han inte lyckas erövra fullständigt, det är Jin-riket i norra Kina, och det beror på att han avbryter den erövringen. Hade han fortsatt så hade han säkert tagit allting där också. Framförallt ett av de här folken som man lägger under sig kommer att få enorm betydelse för hur man stabiliserar det här landet. Det är uigurernas rike.
Ja, för de här uigurerna, de hör man ju faktiskt talas om idag också. Det är de. De upptogs under den här storkanen som administratörer. De hade ett skriftspråk och det bredde nu ut sig i det här området som låg under Genghis Khan. Och än idag så använder man ett uiguriskt alfabet i Mongoliet.
Stämmer, man var tvungen att ha kyrillisk skrift också under kommunisttiden.
Ja, det har jag introducerat, men det är en nutida grej.
Så men det stannar kvar. Så Genghis Khan ger alltså mongolerna ett skriftspråk, ja, parallellt med att han erövrar.
De här som han erövrar, ja. Vilket ju är rätt...
Ja, det här är alltså, han har alltså större visioner än att bara erövra. Han skapar en lagstiftning också för första gången, Yassa som det hette, och ett skriftspråk. Det är alltså en kulturbringare parallellt med den erövrare, och det här ingår i den stora strategiska planen. Så de här vittsyftande idéerna saknades hos övriga steppkrigare. Det är mer än bara en erövrare. Han vill göra några permanenta jätteförändringar.
Det kanske inte var så märkligt att han faktiskt fick med sig folk.
Nej, han hade en förmåga att lyckas med allt det här. Att han nu avbryter den här erövringen av hela Östasien och blir beryktad i hela övriga världen också. Det beror på någonting som händer plötsligt, oanat, och kommer som en total chock för alla, inklusive Genghis Khan själv. Och hade inte det hänt så hade vi inte haft det här poddavsnittet. Mm. För att han blev den stora brutala eran för oss, det beror inte på att han krigar i Kina. Det beror på att han vänder sig västerut. Och då får vi flytta blicken till det som när jag var liten hette sovjetiska Centralasien. Alltså Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan där. Där fanns det på den här tiden en stormakt som hette Khwarezm. Det var ett oasområde vid floden Amudarjas delta, beläget söder om Aralsjön. Härskarna, de var turkar i den här oasen. De hade byggt upp en stormakt i början av 1200-talet. Och det var verkligen stort. Det omfattade Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, stora områden i Centralasien, och det var färska erövringar. Det var alltså ett nytt imperium, rikt sånt, muslimskt, gamla anor, persisk administration, turkiska krigare. Och ingenting tyder på att Genghis Khan var det minsta intresserad av att bråka med det här imperiet.
Det var för att det var för starkt?
För att det låg i fel del av världen. Ja. Han ville erövra Kina, det var mongolernas närmaste grann, och det var jätterikt och jättestort, och det höll han på med. Men genom alla de här länderna går ju karavanleder, de ger inkomster, och alla imperieledare i världen vet att det är bra att ha koll på grannarna och kunna handla med dem. Så han skickar karavaner och ambassadörer till den här Khwarezm-sultanen. Mm. Och 1218 kommer det då en sån här karavan till riket. Det är en muslimsk karavan. Genghis vet att de är muslimer där borta. Jag skickar en muslimsk karavan och så umgås vi och så lär vi känna varandra och så tjänar vi pengar. Guvernören i Otrar, en stad i nuvarande Kazakstan, begår då ett fruktansvärt fel. sett ur efterhandsperspektiv ett av de dummaste fel någon guvernör har gjort i världshistorien. Han misstänker att den här karavanen, ja, de kallar sig säkert köpmän och muslimer. Kanske är de muslimer, men köpmän. De är säkert spioner från den där jobbiga Genghis Khan. Så han låter angripa karavanen och avrätta köpmännen med argumentet att ni bara ljuger, ni är spioner. Genghis Khan har fortfarande inte lust att bråka med det här riket. Det ligger i fel del av världen. Så han kräver att jag betalar skadestånd. Jag har dödat mina köpmän. Nej, du får inget skadestånd. Genghis sänder 3 ambassadörer till shahen av Khwarezm, han heter Alaaddin Muhammad, för att reda ut problemet. Det måste vara ett missförstånd här. Ni har dödat alla karavanmedlemmar och ni betalar inte skadestånd. Vad gör din guvernör egentligen? Har du inte ett problem med honom? Man vill lösa det här. Man vill inte ha krig. Alaaddin Muhammad låter då behandla de mongoliska sändebuden ytterst förödmjukande och avrätta en av männen. Och nu har vi nått till en nivå i förolämpningshierarkin här som gör att Genghis Khan måste agera för att inte förlora ansiktet där hemma. Okej, det är inte det här jag vill kriga mot. Jag vill ta Kina. Men så här gör man inte mot mig, min familj och mitt imperium. Vi avbryter det här Kina-projektet. Det ligger kvar. Nu tar vi alla våra arméer, vänder oss västerut, tågar genom halva Asien och låter shahen av Khwarezm får betalt för gammal ost. Och detta leder till ett av de mest förödande krigen som vi har skådat på jorden någonsin.
Det här är ju helt otroligt. Det är ju en spännande historia faktiskt.
Ja, den är tyvärr sann, ja. Och ännu värre blir det nu.
Ja, där i efterhand så måste ju den här mannen tänkt, det här var inte rätt person att tjafsa med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om man bara ser till hur många de var, så skulle man kunna tänka sig att det här skulle ha varit en ganska jämn kamp. Kanske med fördel för Khwarezm faktiskt.
De är ändå hemmaplan.
Ja, de är hemmaplan och de är, ja. Och mongolerna, de hade, det här är ju, det är jättemycket folk.
Ja, det är ett stort krig.
Mellan 100 och 125 000 egna ryttare. Sen hade de hjälptrupper bestående av kineser, uigurer och andra centralasiatiska turkfolk. Han har ju liksom lagt under sig många, så att han får ju stöd av många. Och allt som allt så skulle man då kunna tänka sig att hans militärmakt kan ha uppgått till kanske mellan 150 000 och 200 000 man. Det här är otroligt mycket folk.
Ja, så här, sådana arméer finns ju inte i Europa.
Nej,
den här
tiden. Jag menar, vi pratar om så här 4 000.
Slaget vid Hastings, ja, 8 000 man på båda sidor max.
Och då är det jättemycket med europeiska mått mätt. Så det här är ju en helt annan nivå på krigsmakt.
Den här guvernören Njutrar, alltså han som började med allting och lät avrätta karavanen, han tror till en början att ja, men jag måste bara hålla ut här. Schahen kommer och hjälper mig, så han kapitulerar inte. Han är inte dum nog att konfrontera mongolerna på öppna fältet, utan han härdar ut i 5 månader. Sen är det en förrädare som tröttnar och inser att här kommer inte gå. Jag öppnar stadsporten. Soldaterna i staden massakreras. Citadellet håller stånd i en månad till och det stormas. Därefter är hela Khwarezm-sultanatet vidöppet för anfall från den mongoliska huvudstyrkan rakt in i Centralasien. Och det finns ingen som kan stoppa dem.
Och efter att Njutrar faller så fortsätter man bara fälttåget rakt vidare mot Bukhara.
Och det är ingen som tror det. För nej, det ligger mitt i öknen.
Det ligger mitt i öknen om man tänker att det finns ingen som tar sig dit. Man ger sig inte rakt ut i öknen på vinst och förlust och hoppas att man ska komma fram. Så det föreställer man sig att det är ett naturligt skydd. Det är ogenomträngligt.
Jag har faktiskt åkt tåg rakt igenom Kusulkom-öknen, Bukhara, Samarkand. Och det är verkligen totalt tomt på allt. Man trodde sig säkert vara helt säker.
Ja, men det är ingenting som förskräcker mongoler på krigsmarsch, utan de ger sig snabbt in. Och tack vare då att de inte hade såna här saker som en tross med sig till exempel. För trossen är ju alltid långsam, det ska vara vagnar och det är den här försörjningen, den är ju jättestor i de flesta, liksom i alla västeuropeiska arméer vid den här tiden. Men sånt hade inte han. Så de kan bara sätta rätt ut i öknen, högsta fart.
Ja, så, oaser och vattenhål och så vidare.
Så tar man sig då mellan oaser och vattenhål så fort det bara går. Och helt plötsligt så är man framme vid den här stora staden Bukhara. Och det här fälttåget genom öknen, det är sånt som man inom militärhistorien talar som. Alltså det är en av de största bedrifterna som Genghis Khan genomför. Och det är ett dråpslag för shahen att det här händer. Och kampen om staden Bukhara sen, den är ganska snabbt avklarad. Det här var ingen befäst gränsstad, utan det var en sån här välmående gammal metropol vars invånare inte alls förväntade sig något angrepp. De hade ju en öken utanför dörren.
Och vips kommer mongolerna.
Och vips står mongolerna och liksom knackar på. Så att staden blir, den har liksom fyllts av flyktingar från småstäder och byar runt omkring. Och så att man har ju förstått att någonting är på väg att hända. Och man är antagligen vid det här laget fullständigt livrädd inne i stan. Och bara några dagar efter att mongolerna har kommit utanför murarna här så försöker man göra försöker liksom bryta sig ut ur stan då och klara sig. Men de här soldaterna, de blir upphunna och man dödar dem i flykten och därefter så.
Alltså garnisonen sticker.
Så ja, garnisonen sticker.
Då finns det inga soldater kvar i den här jättestaden.
Ja, men det är klart garnisonen sticker. De vill väl helst överleva. Ja. Och kvar så är det då några stackars civilister och de bestämmer sig för att nej, vi släpper in de här mongolerna. De har väntat länge nog. Så att varsågod, här är nycklarna.
Ja, då tar du alltså Bukhara. Det är alltså perlan i shahens krona. Det är en jättestor stad. Och det här är ju, det är verkligen en bedrift. Ingen hade räknat med det här. Och att det här bara en sån stor händelse, det bevisas av att Genghis Khan, som normalt inte deltar i intåg utan håller en låg profil, det gör han inte här. Här gör han ett undantag. I mars 1220 rider han personligen in i staden och gör civilbefolkningen till beskyddade vasaller genom att beordra dem att gå med i mongoliska armén som utfodrade av arméns hästar. Därefter går han in i moskén, befaller att stadens 280 rikaste män ska infinna sig. Och när de kommer dit, då har han tolkar med sig och så ger han dem en rungande straffpredikan med idel bistra attacker mot vad de och deras härskare gjort sig skyldiga till. Alltså avrätta ambassadörer och karavanledare och så vidare då. Och han förkunnar också att jag har vunnit så här lätt, det beror på högre maktens vilja. Om ni inte hade begått så stora synder skulle Gud inte ha sett ett sånt här stort straff som mig, som jag, över er. Och när de har fått veta det här, Så systematiserar man plundringen. Varje bokharisk storman, han ska gå runt med en mongolkrigare som ska överta vederbörandes förmögenhet. Man tar allting. Storkanen, Genghis, han gör då klart för alla att de behöver inte ägna tid åt att visa vad de har sina lättåtkomliga rikedomar. De kan vi hitta själva. Det är bara de gömda skatterna vi behöver komma åt.
Ja,
klar med det.
Men det är ju inte som att han är nöjd med detta. För nu har han liksom fått blodad tand här, och det här är ju hittills ganska lätt trots allt. Stora avstånd men väldigt litet motstånd. Så näst i tur på det här fälttåget så står Samarkand. Och det är en av det här Khwarezm-imperiets och hela Centralasiens största och viktigaste städer. Det var en mycket starkare stad än vad Bukhara var, med stabilare murar och en rejäl garnison på kanske 10 000 man. Så det här är en stor stad. Genghis Khan, han inledde belägringen av Samarkand i mars 1220. Och under de första dagarna strider så väger det ganska jämnt. Men alltså, han tänker att han måste liksom göra någonting för att lösa den här balansen. Så att han låtsas att han drar sig tillbaka, och då lyckas han få en stor del av den här garnisonen att liksom lämna stan och följa efter, och då anfaller han och krossar dem. Och även stora delar av Samarkands civilbefolkning blir faktiskt mördad.
För nu har man markerat att ni gjort fel i Bukhara. Ja. Då har man sagt det, och kriget fortsätter. Och nu lägger man inte vantarna emellan. Vi har förklarat att ni hade fel, Gud har lämnat över till oss och nu ska ni dö. Så Samarkand, det är inte Bukhara. Här blir det en massaker istället. I det här läget så inser ju alla Aldin Muhammad Shahen att nu är loppet kört. Nu är det bara fly så fort jag kan. Jag kommer inte få straffpredikan, jag kommer att dödas också. Så han flyr västerut, han hamnar på en liten ö i sydöstligaste hörnet av Kaspiska havet där han avlider i december 1220. Fri men berövad sitt rike. Han efterträds av en son, Jalal ad-Din, som inte ger kriget förlorat men är i princip dömd som förlorare i alla fall. Han har för en hopplös kamp mot övermakten. För nu är det fritt framför mongolerna att rycka fram i hela Centralasien. Och den sista, viktigaste punkten genom knäcker det här, det blir Khwarezm-imperiets huvudstad, ursprungliga centrum, Urgench. Handelscentrum söder om floden Amu Darya. Och här gäller det verkligen att utplåna allt som kan utplånas. Och här har vi skildringar. Den persiske 1200-talskronikören Atamalek Duaini har efterlämnat en lika kuslig som färgstark skildring av exakt hur det gick till när mongolerna segrade.
Mongolerna sätter eld på deras hus och kvarter med krukor med nafta och sydde ihop människorna mot varandra med pilar och stridsmaskiner. Och när den klädnad som utgjordes av solens ljus omsveptes av kvällsmörkrets tyranni började det dra sig tillbaka till sitt läger. På morgonen beredde sig folket i staden en tid för strid på samma sätt och blottade stridens klor medelst svärd, pilar och baner. Vid denna tid var största delen av staden förstörd. Husen med sina varor och skatter var endast jordhögar, och mongolerna förtvivlade om att kunna dra nytta av deras rikedomar. Alltså kom de överens sinsemellan om att avstå från att använda eld och istället göra det omöjligt för folket att nyttja vattnet vid floden Oxus, över vilken man hade byggt en bro inne i staden. 3000 män från mongolarmén gjorde sig redo och slog till mot brons mittpunkt, men stadsborna fångade dem där så att ingen kunde återvända. När de hörde detta blev folket i staden ivrigare i sina handlingar och envisare i sitt motstånd. Även utanför staden blev krigets vapen mer rasande, stridens hav stormade mer och förvirringens vindar tillväxte i tumult på jorden så som i himlen. Mongolerna erövrade kvarter efter kvarter och de förstörde byggnaderna och slaktade invånarna tills slutligen hela staden var i deras händer. De drev ut folket i det fria, de som var hantverkare eller hade liknande färdigheter, och det fanns mer än 100 000 sådana, avskildes från resten. Barnen och de unga kvinnorna försattes i slaveri och släpades bort i fångenskap. Och de män som blev kvar delades upp inom armén. Varje soldat fick i uppdrag att avrätta 24 personer. Gud allsmäktig har sagt: och så gjorde vi dem till en visa och slog dem i spillror. Här i finns sannerligen tecken för var och en som är tålig och tacksam. Därefter var armén upptagen med att plundra och råna och förstörde allt som återstod av kvarteren och husen. Kvaretsm, som var ett centrum för stridsmän och en mötesplats för festande kvinnor på vars tröskel ödet lade sitt huvud och som lyckans fenixfågel gjorde till sitt näste, blev schakalens boning och ugglans och gladans tillhåll. Glädjen fördes bort och är nu fjärran från stadens hus och dess slott ödelades. Det är faktiskt, det är ord och inga visor här alltså.
Men väldigt vackert.
Det är väldigt poetiskt och väldigt vackert, men ja, hemskt faktiskt. Ja,
och det här fortsätter ju sen. Hela västra Centralasien drabbas av sådana här massaker, stad efter stad. Och fältherrarna rycker vidare genom Iran, Kaukasus, gör sonderande undersökningar av Sydryssland. Genghis Khan är nöjd.
Men hur kunde allt detta vara möjligt ändå?
Ja, mongolernas framgångar var egentligen inte oväntade. Det här är nomadfolk på steppen och innan man introducerar eldvapen och krut så har nomadfolken ofta ett militärt övertag mot bofasta jordbrukarcivilisationer. Så hade det varit sedan urminnes tid. Här är det dock mycket starkare. Inte bara starkare utan oändligt mycket starkare. Det har hänt någonting som gör att man utnyttjar sina fördelar mycket mer effektivt. En ledtråd är en organisation som Genghis inför efter att han har fått det här storväldet år 1206. Han delar in alla sina undersåtar i enheter som heter Mingan. Varje Mingan var på samma gång en bas för militär styrka och en fiskal enhet för beskattning och försörjning. Han skapade alltså någon sorts första primär stor organisation. Länsstyrelser och liknande skulle vi säga. Det är det ena. Det går lätt att styra nu. Det andra är en förbättrad stridstaktik. Och det här vet vi allt om eftersom folk var skräckslagna och nyfikna och kommenterade den mycket väl. Nyckelelementen var rationalisering och effektivisering. Genghis och hans fältherrar, de renodlade, de utnyttjade, maximerade just de fördelar som beridna nomadkrigare har gentemot bofasta folk. Eftersom man hade sitt kavalleri som främsta fördel, ja då bygger man upp ett livgard av beridna elitsoldater med krävande militärövningar på steppen så att de inte bara blir skickligare utan mycket skickligare än alla grannfolks. Den här livvakten, den heter Keshig, bestod av 10 000 man som alla var söner till betrodda fältare och krigare. Sen inför man en benhård disciplin. Befälhavarna görs ansvariga inför kanen för allt deras soldater gör. Att de ska vara utrustade, att allt ska funka. Avviker man från normen, även om man slarvar lite grann, så är det dödsstraff. En annan pusselbit är planeringen. Genghis Khan och hans fältherrar gjorde mycket noggranna undersökningar innan de började kriga. Det fanns ett skäl till att den här guvernören i Otra trodde att det var spioner i karavanen. Man använde ofta spioner. Man såg till att veta allting om vägarna, öknarna, bergspassen, eventuella garnisoner. Och sen lägger man upp fälttågen så att det alltid finns en massa fina stäpper med mycket gräs. Då kan hästarna finna vatten, goda betesmarker och då slipper man den där jobbiga trossen som man alltid måste släpa med
så
sig.
Så när annars. De gav sig ut i öknen så visste de hur de skulle rida.
De hade kollat i förväg. Ja. Innan de kollade här börjar man inte kriga. Och sen delar man upp arméerna i avdelningar som kan kommunicera med varandra via kurirer men som förflyttar sig separat så att man inte behöver konkurrera om samma betesmarker. Då har du en kombination av att du alltid vet att du har mat och vatten, snabb rörlighet, jag menar de har extra hästar för att kunna byta riddjur vid behov och då kan du korsa gigantiska landområden jättesnabbt och ta fienden med skräckfylld överraskning. verkligt genialiska var sedan mongolernas sätt att förflytta sig över stäpperna. Det blev en nyckel till seger i väpnade sammanstötningar. Tack vare de här krigsövningarna, bruket av kurirer, så kan man röra sig över stora områden i samlad aktion med väl uppgjorda planer.
Ja, den här skräckeffekten, jag menar motståndaren som de mötte, de blev ju livrädda alltså. De flydde ju hellre än de slogs. Den här skräckeffekten, den var helt medveten, det var en del av stridstaktiken. Genghis Khan ville att hans fiender skulle vara livrädda och agera därefter. Alltså det är psykologisk krigföring helt enkelt. Så att han genomförde publika massakrer, det var ett sätt att sätta skräck i
skulle skicka budskap.
Motståndarna. Ja, det skickade budskap. Massavrättningar och dödskallepyramider och när han förslavade stadsbefolkningen som det stod om i det här stycket som jag läste upp här förut. Det var inte bara för att han var grym och hänsynslös, utan det ingick i den här idén med att sätta skräck i folk och få sin vilja igenom. Avsikten var att köpmän och andra resenärer som såg det här skulle sprida ryktet om vad som händer om man blir Genghis Khans fiende och motståndare, så att folk skulle förstå att det här vill vi inte, det är bättre att vi ger oss redan från början och accepterar liksom, ja, en snabb kapitulation är bättre än att möta dem med vapen i hand, för vi kommer ändå bara förlora och sen ligger våra skallar i den där pyramiden.
Och om en stad vet det här och ger upp direkt,
så var det ju liksom okej. Okay.
Ja, då klarar man sig. Hellre det än att drabbas av folkmord.
Ja.
Ja, det som slutligen fick vågskålen att väga över, det var, och det här vill jag verkligen betona, för det hade inte gått annars, det var en grundläggande inställning om att vi vill lära oss. Genghis Khan var nyfiken, han är öppen för nyheter. Han kan slåss från hästryggen. Visst, det kan alla mongoler, men alltså, de kan inte belägra städer. De har ingen chans att belägra en stad med sin egen taktik. Och istället för att då föraktfullt vända ryggen åt städer och plundra landsbygden, så rekryterar Genghis Khan kinesiska experter, turkiska experter och lär sig belägringskriget av de bästa. Och då kompletterar man hans arméer med sånt som mongolerna aldrig hade haft innan. Ingenjörstrupper till exempel. Hur leder du om en flod? Bygg en katapult för att demolera en mur. Anlägg en taktisk vall. Utsätt fiender för brinnande olja. Explosioner. Dödliga stenprojektiler. Allt det här var sånt som mongolerna inte kunde, men som de tog till sig och införlivade med sin armé. Och ju större det här imperiet växer sig, desto viktigare blir det också att kommunikationerna funkar bättre. Då får du uppfinna den lösningen. Alltså med pilbud, vältränade ryttare som ilsnabbt tar sig fram. Då måste du bygga stationer åt dem. Skjutstationer, stationer, avvida. Måste ha ansvar för någon som kan försörja dem och så vidare då. Hur många som skulle kunna bo där. Gick i snitt 25 familjer på en station och så vidare. Alltså allt det här måste man uppfinna. Se till att det finns hästar att byta ut dem. Hur många kilometer mellan varje skjutstation? Ja, 30 kilometer funkade. Alltså det här systemet skapar man alltså för att de här krigen ska fungera. Och mycket av det här visar sig vara väldigt uthålligt. Det här skjutsstationssystemet med hästar, det funkade ännu på 1700-talet. Resenärer har kunnat räkna ut exakt att det fanns 64 stycken mellan Altajbergen och Stora muren. Och så man lägger ihop alla de här reformerna under den här dynamiska ledaren, då, även om det här är brutalitet så att det stinker om det, så kan man inte undgå att bli imponerad av den här kraften att skapa hela den här krigsmakten med hela det här systemet.
Ja, man får väl säga att det här var ju en, vilket liv. Men man lever inte för alltid, det tar slut. Genghis Khans sista fälttåg, det var en straffexpedition mot det tungutiska riket Xixia, så heter det, ligger i norra Kina. Det här riket, det krossades slutgiltigt under den här, men samtidigt i augusti 1227, medan kejsaren av Xixia var mitt uppe i förhandlingen om kapitulation, så dog Genghis Khan. Och man vet faktiskt inte vad det var som hände. Vissa säger att han dog efter att ha ramlat av sin häst. Ja, andra att han blev sjuk. Men vi vet inte, alltså det är ingen samtida källa som talar om egentligen vad det var som hände exakt. Och därefter så skulle han begravas, och även det är omgärdat med massor med legender och spekulationer. Det har sagts att han långt efter sin död, eller långt före sin död naturligtvis, ville bli begravd i så här traditionell anspråkslöshet utan några gravmarkörer eller så. Så det enda man vet med säkerhet är att kroppen fördes tillbaka till hans mongoliska hemland. Men exakt var han ligger, det vet man inte. Det har förmodats att han antagligen begravdes någonstans där, alltså i barndomstrakten där vid den här Onon-floden. Men och det sägs också att det är en skröna att alla, alltså krigarna som åtföljde den här kroppen och som såg till att han begravdes, de dödade alla som eventuellt bevittnade det här, så att det finns ingen som skulle kunna hitta honom och veta och berätta.
Ja, så man dyker upp en liten turistresa till Mongoliet i Djingis Khans grav, så kan det alltså vara synnerligen källkritiska. Och som dock är säkert är att han vid sin död kontrollerade ett rike som sträckte sig från Kaspiska havet i väster till Stilla havet i öster. Från sibiriska tajgan i norr till Afghanistan och mellersta Kina i söder. Historien hade dock bara börjat. Hans söner och sonsöner fortsatte expansionen till Syrien, Ungern och Polen i väster, till Korea och Sydkina i öster. Och skapade det största rike som någonsin har existerat. Möjligen med undantag för brittiska imperiet, när det var som störst. En brutal, våldsam historia, men en viktig historia att känna till. Nästa avsnitt, då besöker vi ett annat imperium, betydligt närmare oss, som har haft betydligt större betydelse för vår kultur än mongolernas.
Då blir det Tyskland.
Då blir det dags att åka till Deutschland.
Mm. Tack för idag, slut för idag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.